Och sen då var det en gemensam konferens tillsammans med några församlingar från Trollhättan och Vänersborg också. Då var jag lördagskvällen här i Vargön och talade om en växande församling. Idag tänkte jag att vi skulle utgå ifrån ett ord i psalm 90, vers 12, där Mose skriver: lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Vishet är någonting som är väldigt viktigt och avgörande i ditt liv och i mitt liv. När Salomo får chansen från Gud att be om någonting, så ber han om vishet. Han skulle ha kunnat be om väldigt många andra saker, men han ber om vishet, och det behagar Gud. Så Gud ger honom vishet, men han ger honom också mycket annat också på köpet. Därför att han ber om vishet. Och det är någonting som vi behöver be om idag, någonting som inte minst ledare behöver be om idag, så är det just vishet. 1984 så skrev jag min första bok. Den var en liten rosa skrift som heter Älska men hur. Jag tror att Kenneth kommer ihåg den här bland annat. Med underrubriken Om vänskap, sällskap, äktenskap. Jag skrev den innan jag var gift, tyckte det var säkrast så. När jag sen gifte mig så sa Mikael Tjellberg, min gode vän som är lärare på Örebro teologiska högskola, som var värd på vårat bröllop, han sa att Hans kommer snart att skriva en ny bok. Den kommer att heta Jag och Paulus hade fel. Så blev det inte, men när jag fyllde 50, då hade jag precis flyttat till Huskvarna. Och då var det svårt liksom att bortse från den här ålderstrappan, vet du, som vi brukar ha, som går upp till 50 och sen går det bara liksom ner för på andra sidan. Och jag kände, det där var ju inte så mycket att hämta inspiration utifrån inför livets andra halvlek. Så jag bestämde mig för att jag ska skriva en bok som ska heta Inför livets andra halvlek. Och jag började skriva på den, men hade inte riktigt inspirationen och tiden för det, så det blev ett halvfärdigt manus som låg i datorn. Tog fram det efter några år, skrev lite mer. Och sen när jag skulle till att fylla 60, då kände jag att om det här ska bli någonting mer än ett ofullbordat projekt i livet, du kanske har några sådana också. Saker och ting som du har börjat med, som du har tänkt, det här ska jag göra, och så blir det bara halvfärdigt. Då kanske det är dags för dig att ta tag i det projektet. Det kanske är utmaningen till dig den här förmiddagen. Jag kände i alla fall att nu måste det bli av, om det ska bli av. Och då fanns både tiden och inspirationen, så det gick ganska snabbt att skriva klart den här boken som heter Inför livets andra halvlek. Som har underrubriken att göra det bästa av resten av ditt liv. Som är det som jag tänker tala om idag. Den här boken har gått riktigt bra, och därför så fick jag lite blodad tand, så jag skrev en bok till som kom ut för ett år sedan, precis när jag hade varit här, efter det jag hade varit här, som heter Mästarlik ledarskap, lärdomar från Jesu mästerliga ledarskap. Den handlar om vad vi kan lära om ledarskap av Jesus. Tesen är att det finns ingen som har utövat ledarskap så ultimat som Jesus. Oavsett på vilken ledarskapsarena du agerar, om det är i församlingsledarskap eller på någon annan arena, så har du så mycket att lära av Jesus som ledare. Och jag vill att visa på det genom att inte bara ha pastorer och teologer som har skrivit förord, utan också någon sportmissionär, några skolledare, några företagsledare, en politisk ledare, en riksdagsman och en idrottsledare, nämligen en hockeycoach som faktiskt blev utsedd till årets coach 2014-2015 i Sverige. Och den laguppställningen talar för att det inte är en smalt inomkyrklig bok bara, även om fokuset på Jesus är väldigt tydligt, för det är det handlar om. Den här boken då, att göra det bästa av resten av ditt liv, tesen i den är egentligen den här, att du kan dela upp livet precis som en fotbollsmatch i två halvlekar. Första halvleken är viktig därför att den skapar förutsättningarna inför andra halvlek. Men den andra halvleken är den absolut viktigaste halvleken, därför att det är den som avgör hur hela matchen ska sluta. Så om du befinner dig i livets andra halvlek nu, så tänk inte så här, nu är livet kört liksom. Utan du befinner dig i den absolut viktigaste halvleken av livet. Den är skriven primärt till människor mitt i livet. Den där gruppen som vi missar att adressera i våra kyrkor. Vi har verksamhet för barn, vi har verksamhet för ungdomar, vi har verksamhet för unga vuxna. Och så har vi verksamhet för pensionärer och daglediga. Och så missar vi hela den där generationen däremellan. Som vi verkligen behöver adressera och tala till i våra kyrkor idag också. Därför att jag tror att det är ett stort, stort misstag att vi missar den gruppen. Men jag tror att boken kan tala till alla människor oavsett i vilken ålderskategori man befinner sig. Och det finns ett kapitel i boken som är adresserat till pensionärer som heter Det är aldrig för sent. Jag har med mig de här två senaste böckerna jag skrivit. Om någon skulle vilja ha dem så finns de där efteråt. Men nu glömmer vi det. Jag är en riktig sportnörd och jag tror att man kan dra många paralleller mellan det vanliga livet och sporten. Ta fotbollen då. Dela upp livet i två halvlekar. Man kan också tänka så här då att när du kommer till andra halvlek så har du inte riktigt samma ork kvar som när matchen började. Du har förbrukat en del energi, du har gjort av med en del kraft och därför handlar andra halvlek i livet inte i första hand om att jobba mer utan att jobba smartare. Att förvalta sin tid på ett mer vist sätt. Det är också så här att i andra halvlek så kan livet göra lite mer ont. Ingen av oss går igenom livet utan att åka på en del smällar, va? Det gör man i en fotbollsmatch och det gör man i det vanliga livet också. Det gör helt enkelt lite mer ont livet i den andra halvleken. Kroppen kan göra lite mer ont, själen kan göra mer ont i andra halvlek. Men det innebär inte att du behöver kasta in handduken och ge upp. Jag tror också att det finns specifika frestelser som är mer tydliga för vissa perioder i livet. Vissa frestelser bär vi säkert med oss under hela livet. Men det finns vissa frestelser som är mer typiska för vissa perioder i livet. Jag tror att en frestelse som är väldigt uppenbar för människor som har levt ett tag, som har varit med ett tag i livet, det är frestelsen till att bli cynisk. Alltså man har varit med ett tag, man vet hur saker och ting bör vara. Så här tycker jag att det ska vara. Så här bör det fungera. Man vet hur det ska fungera i församlingen. Man vet hur det ska fungera i gudstjänsten. Man vet hur pastorn bör se ut och hur han bör uttrycka sig. Man vet hur sången och musiken bör vara. Och så blir man precis som jag när jag sitter hemma och kollar på fotboll eller hockey. Jag blir en betraktare som vet precis hur saker och ting ska gå till. Känner du igen dig? Och hur kan de ta ut den gubben? Och han ska ju inte passa, han ska ju skjuta i det här läget. Alltså jag gör aldrig ett misstag när jag sitter på åskådarläktaren eller hemma i tv-soffan. Men sätt dig på skridskor på mina fötter och släpp in mig på isen så kommer du att se att det var inte så enkelt, va? Det finns en risk att vi blir åskådare i kyrkan också, som konsumerar gudstjänster, som sitter och har åsikterna om hur det bör vara, men som egentligen inte är deltagare. Låt mig säga det, vi behöver inte fler åskådare i kyrkan, vi behöver fler deltagare. Nicky Gamble, han säger så här, han är pappa till Alfa, han säger att livet eller församlingen liknar ofta en fotbollsmatch. 22 personer som jobbar och sliter och är i desperat behov av att få vila sig. Och så tusentals människor på läktarna som är i desperat behov av att få röra på sig. Det ligger någonting i det där. Passa dig för den frestelsen om du har kommit en bit upp i livet. Vad gjorde ni den 16 oktober 2012? Minns ni inte det? Trodde jag alla kom ihåg vad man gjorde 16 oktober 2012. Det är ju ett historiskt datum. Sverige mötte Tyskland i VM-kval på Olympiastadion i Berlin. Och vi hade församlingsledningsmöte. Vad får man inte offra för Guds rike? Men det var i alla fall så här att internationella matcherna nu för tiden börjar lite senare, så att de börjar i 8:45. Så att vårat församlingsledningsmöte slutade 9:30 ungefär, eller strax för 9:30. Så jag insåg, jag hinner hem och se andra halvlek. Jag visste att mina grabbar satt i tv-soffan, så jag hade stor förväntan och åker hem i bilen. Rusar in i huset, märker det ganska pressat. Inte så där jättekul, stämningen är inte så hög. Tyskland leder med 3-0 efter första halvlek. Det är liksom kört. 0-3 på Olympiastadion i Berlin. 1,3 miljoner svenskar såg första halvleken av matchen. Den gick på någon femman eller vad det var för kanal, så inte så många hade chansen att se den då. Men 120 000 av dem stängde av i halvtid. Jag har till och med mött människor som var på Olympiastadion i Berlin som gick hem i halvtid därför att de var så besvikna. Som hade betalat ganska dyra biljetter. Hur som helst, andra halvlek börjar och man är ju ändå optimist. Man är ju kristen, va? Man vet ju att saker och ting kan förändras. Har du hört om uppståndelsen? Så vi hoppas ju på en viss förändring i alla fall, och så händer det. 56 minuten. Özil gör 4-0 till Tyskland. Spiken i kistan. Nu är det riktigt kört liksom, va? Jag minns att jag sa till mina grabbar så här: bara Sverige gör ett mål så är jag nöjd. Ett mål bara. Så att inte förnedringen är total. Och så händer det. När det är knappt en halvtimme kvar att spela av matchen, så nickar Zlatan Ibrahimovic, vem annars, in 4-1. Och så gör han det där magiska. Han springer direkt in i målet, hämtar bollen, springer tillbaka till mittpunkten, lägger upp bollen, ställer upp och markerar. Matchen är inte slut än. 2 minuter senare, Mika Lustig trycker in 4-2. Sverige har gjort 2 mål på 2 minuter på Olympiastadion i Berlin i bortamatch mot Tyskland. Tyskland som sällan släpper in några mål överhuvudtaget på Olympiastadion. Och så händer det där som inte brukar hända i Berlin. Att man märker att tyskarna börjar bli lite nervösa. Smyger sig in en viss nervositet. 12 minuter senare, Johan Elmander gör 4-3. Då är det nästan extas hemma i våran tv-soffa. Sverige har vänt 0-4 till 3-4 på 14 minuter. Och man börjar tänka, ska det vara möjligt? Ska man kunna vända det här? Sverige sätter in Tobias Sana, helt oprövat kort. Han får ett jätteläge, skjuter utanför. Zlatan Ibrahimovic visar för en gångs skull prov på gott ledarskap, snabbt fram och klappar om honom, uppmuntrar honom. Det gör inte ofta Zlatan. Hans blickar kan döda. Sverige skapar en del chanser, men nu går klockan väldigt fort. Tiden passerar 90 minuter och vi är nöjda ändå. Sverige har gått från 0-4 till 3-4 på en knapp halvtimme. Vi var jättenöjda. Då hände det. 92 minuten. Kim Källström lyfter in ett inlägg med sin känsliga vänsterfot. Zlatan Ibrahimovic går upp i en nickduell med Per Mertesacker. Nickar bollen snett inom bakåt. Där kommer Rasmus Elm och på volley skjuter han in 4-4. Klockan visar på 92 minuter 17 sekunder. Sverige har vänt från 0-4 till 4-4 på mindre än en halvtimme på Olympiastadion i Berlin, och vi kallar det idag för Bragden i Berlin. Visst var det en spännande match? Kommer ni ihåg den? Och ni som inte kom ihåg den, visst var det spännande? Det där är en av mitt livs bästa sportupplevelser. Det är så häftigt när bragderna sker, när det där som ser fullständigt omöjligt ändå händer, när det sker, va? Och så är det också i livet. Det kan gå väldigt dåligt i livets första halvlek. Allting kan ha gått fel, men det säger ingenting om att livet måste sluta på det sättet. Utan det häftiga är när livet vänder och plötsligt så börjar det gå åt rätt håll och livet kan sluta riktigt bra fast det började dåligt. Å andra sidan så säger det ingenting att du har haft en bra start på livet. Det säger ingenting om hur livet kommer att sluta. Därför att det är i den andra halvleken på livet som livet avgörs. Vad vill du göra av ditt livs andra halvlek? Under första delen av våra liv så snurrar det på ganska snabbt. Det är mycket som händer och så, va? Vi hinner inte reflektera så mycket. Men någonstans mitt i livet så tror jag att alla människor hamnar i ett läge, oavsett om man är kristen eller inte, där man bara funderar, vad ska jag göra av resten av mitt liv? Är det här allt? Är det så här det ska fortsätta? Behövs det någon förändring? Och Gud, om han nu finns, ville han någonting med mitt liv, och vad ville han i så fall? Hur ska mitt liv fortsätta? Vad vill jag ska bli resultatet av mitt liv? Vad vill jag få åstadkomma under mitt livslopp? Vad har Gud tänkt för mitt liv? Det där är frågor som man behöver stanna upp inför. Och jag tror att alla behöver ta en paus mitt i livet, en slags halvtidspaus. Fundera igenom sitt liv, dra lärdomar av livets första halvlek och lägga upp strategin inför den andra delen av livet eller var jag nu befinner mig. Jag får ofta frågan så här, när börjar livets andra halvlek? Mitt svar är alltid detsamma, det vet man inte. För många av oss så kan det börja betydligt tidigare än vad vi tror. Men om vi ska lyssna på Moses så säger han så här i psalm 90, vers 10. Vårt liv varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi. Vi flyger bort. Det där inser man hur sant det är när man börjar bli lite äldre i livet, eller hur? Jag tog med mig en tumstock. Om vi låter en centimeter motsvara ett år så har vi 70 här borta och 80 här. Vårt liv vara långt om det är 70, blir 70 eller 80, säger Mose. Det är ungefär så idag också. En medellängden för en man i Sverige är strax över 80. För kvinnor är det 84. Nu kan vi ju få uppleva bonus. Man kan ju leva bort i 100 också. Va? Jag såg faktiskt en kvinna på nätet som spelar tennis. Hon var 102 år. Hon hade tvåhands backhand, precis som Björn Borg. Och när hon och hennes mixpartner vann en poäng så gick hon fram och så gjorde de high five. Jag tänkte, det finns hopp inför framtiden. Men om vi nu säger att vårt liv blir 80 år, så befinner vi oss på olika ställen här. En del av er befinner er väldigt tidigt här i livet. Grattis. En del har kommit någonstans mitt i. Jag befinner mig här. Jag har gått in på liksom den sista delen av den här tumstocken. Och det är lite läskigt att tänka på och samtidigt väldigt viktigt att tänka på. Att inse att livet faktiskt inte varar för evigt. Det var ju det vi läste från början, att lär oss hur få våra dagar är. Då får vårt hjärta vishet. Ett vist förvaltande av livet är förknippat med att inse att livet faktiskt inte är ovaraktigt. Att det finns ett slut på vårt liv. Och då är frågan, vad ska vi göra av resten av våra liv? Den frågan är lika relevant för dig som finns här som för dig som finns här eller där eller var du nu finns. Vad ska du göra av resten av ditt liv? Och då är den mest avgörande frågan som man behöver hitta ett svar på, det är, vad är det som är riktigt viktigt i livet egentligen? Vad är riktigt viktigt i livet? Har du funderat på det? Har du svar på den frågan? Har du någon slags prioriteringslista i ditt liv? Det här vill jag med mitt liv. Vad ska man ha det till? Jag låter ta en väldigt banal bild. Har du någon gång gått till affären, till livsmedelsaffären för att handla utan inköpslista och med hungrig mage? Då vet du hur det brukar sluta, eller hur? Man kommer hem och får försöka förklara för sin fru varför det blev så dyrt och varför man ändå inte har köpt det man egentligen behövde utan bara en massa annat skräp. Eller hur? Du vet, det här livet, det är fullt av hyllor med lockande utbud. Det finns massor av saker som du kan satsa din tid, dina pengar, din energi på. Om du inte har en tydlig prioriteringslista, någonting av värderingar för ditt liv. De här värderingarna, de här prioriteringarna vill jag leva utifrån med Guds hjälp. Då är det en överhängande risk att du kommer att göra val i livet. Du kommer att plocka till dig saker i livet som kommer att visa sig kosta dig väldigt mycket i det långa loppet. Som kommer att stå dig dyrt. Därför är det viktigt att tänka igenom, vad är det som är riktigt viktigt? Jag funderar på det här, vad säger Bibeln är viktigt? Några saker. För det första, utvälj den goda delen. Utvälj den goda delen. Du kommer ihåg berättelsen om Jesus när han kommer hem till Marta, Maria och Lazarus. Och Marta, hon känner, Jesus kommer på besök. Nu måste vi liksom bjuda till allt vi har. Så hon tjänar, hon brer mackor, hon förbereder käk, hon dukar, hon serverar, hon grejar. Medan Maria bara sitter vid Jesu fötter, precis som Ferdinand under korkeken, och lyssnar. Lyssnar på Jesus. Och till slut så kan inte Marta hålla sig, utan hon går fram till Jesus och säger, Jesus, säg åt min syster att hon hjälper till nu. Och Jesus säger, Marta, Marta, du gör dig bekymmer om så mycket, fast bara ett är nödvändigt. Maria har utvalt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Jag tror vi måste förstå den där liknelsen rätt. Jag tror att både Marta och Maria verkligen älskar Jesus. Jag tror att det är helt rätt att vi ska tjäna Jesus som Marta gör. Men vi kommer aldrig runt att det viktigaste, det allra mest väsentliga, det att utvälja den goda delen och ta tid tillsammans med Jesus. Det finns mycket som du kan satsa din tid på. Som du inser efter ett tag, det där hade ingen större betydelse. Men tiden som du satsar på Jesus, att umgås med honom, att vara med honom i ordet, i bönen, i tillbedjan, är aldrig bortkastad tid. Så mitt första tips är, utvälj den goda delen. Sätt det på din livslista över vad som är viktigt. Det andra jag skulle vilja tipsa dig om, det är, sök först Guds rike. Karin och jag, vi har ingraverat i våra förlovningsringar Matteus 6:33 där det står, nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Att sätta Gud först, att sätta hans rike först i livet. Hur gör man det? Ja, det kan man göra på en mängd olika områden. Man kan till exempel göra det på ekonomins område. På gamla förbundets tid så gav man förstlingen till Gud, förstlingsoffret. Det vill säga det första av skörden, de första apelsinerna, de första potatisarna, det första vetet gav man till Gud. Det första av skörden, det gav man till Gud. Och det innebar inte att när man hade gett till Gud så var resten mitt. För allt var hans. Han hade rätten till allt. Men just därför att han hade rätten till allt så gav jag det första till honom. Och när man gav det första till Gud så gjorde man det också med bönen. Gud, låt din välsignelse få vila över hela skörden så att den räcker till allt det den behöver räcka till. Att ge först till Gud. Det innebär att man inte väntar till slutet på månaden och ser om man har några pengar över och så ger man dem till Gud. Utan man ger först till Guds rike. Man ger först till Guds verk. Man avskiljer den första delen av skörden och ger till Gud. För Gud kommer först. Han kan göra anspråk på mer än den första delen om han vill, för han är Herre. Men den första delen, den hör definitivt till honom. Det här kan man göra på andra områden också. Den första delen av dagen. Att ge den första delen av dagen till Gud. Gud vill ha hela din dag. Han vill finnas med under hela din dag. Liksom, va? Men att avskilja den första delen. Det är att säga, Gud, du först. Att ta lite tid i början på varje dag tillsammans med Herren. Det behöver inte vara jättemycket, men lite grann i varje fall. Markera, Gud, du kommer först i mitt liv. Innan jag möter någonting annat så vill jag möta dig. Du har den första platsen i mitt liv. Eller den första veckodagen som är söndagen, det är Herrens dag. Naturligtvis är Gud intresserad av hela din vecka. Han vill finnas med dig måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag också. Men söndagen, det är Herrens dag. Det är på ett speciellt sätt avskild för hans räkning. Och jag brukar säga, och jag är väldigt frimodig när jag säger det här. Gör till ett av ditt livs viktigaste beslut att bli en regelbunden gudstjänstbesökare. Det kommer att vara ett av ditt livs viktigaste beslut. Om en regelbunden gudstjänstbesökare tänker jag då inte en som regelbundet besöker gudstjänsten på första advent varje år. Utan jag tänker en som verkligen regelbundet vecka efter vecka går till Guds hus och till gudstjänsten. Vet du att du kommer att möta perioder i ditt liv, du kommer att möta stormar i ditt liv. Där kanske det enda som håller dig kvar vid Gud är det där beslutet att regelbundet fira gudstjänst, möta andra kristna, lyssna till Guds ords undervisning. Det kommer att vara ett av ditt livs viktigaste beslut. Sök först Guds rike och försök hitta så många områden som möjligt där du kan sätta Gud först i livet. För det tredje, utväl den goda delen, sök först Guds rike och för det tredje, lyd det största budet. Och nu citerar jag ifrån översättningen The Message från Matteus 22. Jesus får ju den här frågan, vilket är det största budet? Så här står det. En laglärd kommer fram till Jesus och säger, mästare, vilket av alla buden i Guds lag är det allra viktigaste? Jesus svarar, älska Herren din Gud med all iver, all bön och allt förnuft. Det är det allra viktigaste, ettan på alla listor. Men det finns ett annat som man inte heller får glömma. Älska andra lika mycket som du älskar dig själv. De två buden är gångjärnen som allt annat i Guds lag och hos profeterna hänger på. Det vill säga, precis som en dörr ofta hänger på två gångjärn, så hänger hela lagen och profeterna, hela gamla testamentet, hänger egentligen på två bud. Att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, med all din kraft, allt ditt förstånd, med allt det du är, allt det du har, allt det du äger. Och ett bud som liknar det, att du ska älska din nästa så som dig själv. Min fru och jag läste en jättespännande bok i somras som heter Upptäck himlen. En pastor som heter John Burke har sammanställt mängder av nära döden upplevelser och speglar dem i Bibelns undervisning om himlen. En oerhört intressant bok. Och en spännande sak som han berättar där är att många av de människor som kommer tillbaks efter en nära döden upplevelse, de säger att det finns egentligen bara två saker som är viktiga i livet. Och det är att älska Gud och att älska människor. Det är vad livet går ut på. Så enkelt och samtidigt så svårt. Därför att vi har så lätt att bli så självupptagna. Det är jag som står i centrum i livet. Eller hur? Jag brukar säga att på medeltiden visste de inte så mycket. Då trodde de att allting kretsade kring jorden. De var inte alls upplysta på den tiden. Idag vet vi mycket mer. Vi vet att allting kretsar kring mig. Det är jag, mig och mitt som står i centrum i livet. Tror vi Men så är det inte. Livet går ut på att älska Gud och att älska människor. Om du vill leva ett rikt liv så ska du följa det viktigaste budet och alltid värdera människor högre än saker. Se relationer som värdefullare än ägodelar och livet som mer värt än pengar. Om du tvivlar på det så bara fundera en liten stund på vad du helst vill hålla i handen när ditt liv går mot sitt slut. En riktigt fet plånbok eller en riktigt god väns hand? Valet är väldigt enkelt. Låt oss leva så då också. Alltid sätta människor före saker. Vi tittar på tumstocken för en liten stund sedan. Låt mig ta en annan illustration. Det här är ditt liv. Här föds du och här dör du. Här börjar ditt liv, här slutar ditt liv. Och de flesta av oss, vi tänker så här att det gäller under första delen av livet att samla på sig så mycket grejer som möjligt så att man under den sista delen av livet kan leva så behagligt och bekvämt som möjligt. Och den som inte lever så betraktas i det här samhället mer eller mindre som en idiot. Och det är visserligen sant om det här är hela livet. Men nu är det ju så här liksom att det där röda, det är ju liksom bara början på ditt liv. Ditt liv är så oändligt mycket mer än bara den här lilla starten som är jordelivet. Och för att förstå vad som är riktigt viktigt under jordelivet så behöver man titta på det livet utifrån ett evighetsperspektiv. Och det får en del konsekvenser. Till exempel, det blir inte lika väsentligt att samla på sig så mycket skatter som möjligt under det här livet om jag ser på mitt liv utifrån ett evighetsperspektiv. Säg inte det fel att du kör omkring i en trevlig bil eller så som du tycker är kul att köra. Det är inte det jag säger. Men jag säger, du får bara njuta av den bilen här. Det blir inte lika viktigt att samla skatter i den här världen om jag inser att mitt liv har en evighetsdimension. Lidande blir inte lika förödande. Jag säger inte att vi ska glorifiera lidande, det är inte det jag säger. Men Paulus säger att mina lidanden i den här tiden, de väger oändligt lätt i jämförelse med tyngden av den härlighet som kommer att vila över mig under hela evigheten. Om jag får lida i den här tiden så blir det inte lika förödande. För jag vet en sak. Det finns en hel evighet där jag kommer att bada i Guds härlighet. Döden blir inte lika skrämmande om jag inser att mitt liv har en evighetsdimension. Om det här är allt jag har. Och det är det som blir effekten om Gud inte finns. Då är livet bara en kort parentes mellan ingenting och ingenting. Jag kommer från ingenting, jag är på väg till ingenting och jag vet egentligen inte vad jag är här för. För om inte det finns någon som har menat någonting med livet så kan det inte finnas någon mening med livet. Då får jag försöka hitta på en mening med livet. Men egentligen vet jag inte vad livet går ut på. Och jag vet inte varifrån jag kommer eller vart jag är på väg. Och svaret är ju egentligen, jag kommer från ingenstans, jag är på väg till ingenstans. Det här livet är allt! Och döden blir då otroligt skrämmande. Då är alltihop över. Men om Guds ord är sant, om Jesus har rätt när han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Då blir inte döden lika skrämmande. Då blir döden som den där förlåten som skilde det heliga från det allra heligaste. Bakom den förlåten, bakom det draperiet, bakom den ridån. Det var där Gud bodde. Det var där Gud tronade. En dag kommer ridån och dras undan. Som skiljer det här livet från himmelriket. Den här tillvaron från den kommande tillvaron. Va? Och det som kommer att hända då är att du kommer att skåda Gud ansikte mot ansikte. Det är inte så skrämmande, va? Men det är viktigt och en hjälp för oss att tänka på vad som är viktigt. För jag tror så här, att livet går egentligen ut på att be och leva den där bönen som Jesus lärde oss att be. När han sa så här ska ni be. Tillkomme ditt rike och ske din vilja så som i himlen så också på jorden. Det församlingen är till för, det du och jag är till för, det är att be om att så mycket som möjligt av det som kommer att känneteckna himlen ska få landa redan här på jorden. Det är därför vi ber om helande när människor är sjuka. Det är därför vi samlar in pengar till människor som lider nöd. Därför att det kommer inte att prägla himlen. Brist kommer inte att prägla himlen. Därför ber vi om och vi verkar för att så mycket som möjligt av Guds rike ska landa redan här och nu. Men vi lever också med den här funderingen. Hur kan jag få med mig så mycket som möjligt härifrån och dit? Vad får jag med mig härifrån och dit? Får man ta hunden med sig in i himlen, undrade kvinnaböske. Ingen aning, men en sak vet jag. Du får med dig människor. Är det någonting du kan få med dig in i evighetens värld så är det människor. Om det är sant så måste någonting av det viktigaste i det här livet vara att verka för att så många människor som möjligt ska få vinnas för Guds rike. Det måste vara vad livet går ut på. Det måste vara att göra det bästa av resten av våra liv. En managementkonsult som heter Peter Drucker. Han skrev mängder av böcker om ledarskap. På universitetet i Claremont i Kalifornien där han kommer ifrån så finns det tre hyllor med alla hans böcker. Första hyllan är de böcker han skrev före 65 års ålder. De två andra hyllorna det är de böcker han skrev efter 65 års ålder. Halleluja, tänker jag. Alltså, vi tror i Sverige livet tar slut när du fyller 65. Peter Drucker, han skrev dubbelt så många böcker efter 65 års ålder som före 65 års ålder. Och när Peter Drucker var 86 år gammal så fick han frågan av en journalist: vilken av alla dina böcker är du mest stolt över? Vet du vad han svarade? Han svarade någonting fantastiskt bra. Han sa så här: nästa bok. Nästa bok. Tänk att vara 86 år gammal och tänka, det som jag kommer att vara mest stolt över i livet, det ligger fortfarande framför. Vilken härlig livsinställning. Och så mycket Paulus. Paulus som säger, jag glömmer det som ligger bakom och så jagar jag mot målet för att vinna målet. Jag sträcker mig framåt och jagar mot målet. Han är på väg. Han är inte uppgiven. Han är inte... sitter liksom inte och tänker, nu är det kört, nu är det slut. Va? Han är på väg. Ibland så säger vi så här, the best is yet to come. Det bästa ligger framför. Och det kan kännas som en klämkäck slogan bara. Men för en kristen kan du alltid leva så. Du kan alltid tänka så. Därför att när du kommer till den sista dagen på det här livet, den sista dagen på den här jorden, då är det mer sant än någonsin att det bästa det ligger framför. Tänk om vi skulle leva så lite mer allihop. Att våga tro, oavsett om jag är 20 eller 40 eller 67 eller 85 eller 92 eller vad jag är. Att det bästa, det ligger framför. Det som kommer att bära mest frukt, det jag kommer att vara mest stolt över i livet, det Gud kommer att vara mest glad över i mitt liv, det ligger fortfarande framför. En församling som lever så kommer att få uppleva en otroligt spännande tid. Får jag ta en grej till? Är det okej? Okay? Jag läste en sociologisk undersökning som har utmanat mig så mycket. Man ställer frågan till människor som var 95 plus i USA. Om du fick leva om ditt liv, vad skulle du då göra annorlunda? Och du vet, när jag hörde det så tänkte jag, här gäller att spetsa öronen. När det kommer någon spoling på lite drygt 60 år till församlingen på besök och predikar, då de vet inte så mycket. Men när en 95-plussare får frågan, om du fick leva om ditt liv, vad skulle du då göra annorlunda? Då är det värt att lyssna. Det var en öppen fråga, sen fick många olika svar. Men det var tre svar som kom tillbaka och totalt kom att dominera svarsbilden. Och det finns få saker som har utmanat mig mer än de här tre svaren. Det första som de här 95-plussarna sa, det var det här. Om jag fick leva om mitt liv, då skulle jag reflektera lite mer. Jag skulle tänka efter lite mer vad jag gjorde av mitt liv. Du vet, det är så lätt att livet bara rinner mellan fingrarna på oss. Och så en dag plötsligt så inser vi, alla de här dagarna som bara kom och gick, var det som var livet? Vi behöver reflektera mer. Alltså, vi behöver en reflektionspaus mitt i livet, en halvtidspaus. Men jag tror att vi behöver gång på gång i livet. Stanna upp och fundera, vad vill du med ditt liv? Vad tror du att Gud har skapat dig för? Vad är hans syfte? Vad är hans tanke med ditt liv? Det är det du måste få fullborda. Tänk om Beethoven hade dött med all den musiken kvar inom sig. Tänk om Michelangelo eller Leonardo da Vinci hade dött med alla de där målningarna omålade. Tänk om Billy Graham hade dött med alla sina predikningar opredikade. Tänk om Moder Teresa hade dött med all den empatin kvar inom sig. Vilken katastrof! Den rikaste platsen på jorden är kyrkogården, därför att där ligger så många gåvor begravda som aldrig kom till uttryck. Därför att vi tänkte för lite om vad Gud ville med våra liv. Vet du att Gud kan göra mer, långt mer än vad du kan be eller tänka genom den kraft som han så mäktigt låter verka i dig. Det Gud tänkte, det Gud drömde över ditt liv när han skapade dig, det måste du få fullborda under din tid på jorden. Det andra de sa, de här 95-plussarna, det var att om jag fick leva om mitt liv, då skulle jag våga lite mer. Jag skulle ta lite större risker. Vet du att jag tror det är få av oss som kommer att ligga på dödsbädden och tänka så här, varför tog jag så stora risker? Varför vågar jag så mycket för? Men jag tror att ganska många av oss kommer att känna så här, varför vågade vi inte mer? Varför tog vi inte lite större risker? Varför lät vi andra människors åsikter få skriva vårt livs agenda? Varför gick vårt liv till så stor utsträckning ut på att försöka göra det andra, det vi tror att alla andra vill att vi ska göra? Varför vågar vi inte mer? Varför vågar vi inte oftare säga, ska du bli en kristen? Ska du hänga med mig till kyrkan? Ska vi gå en alfakurs tillsammans? Eller får jag be för dig? Tänk om vi var fler och vi var många som bara vågade lite mer. Det skulle hända så mycket mer. Våga lite mer. Ta lite större risker för Guds rike. Det tredje och sista de sa, de där 95-plussarna, det var att om jag fick leva om mitt liv, då skulle jag satsa mer på sånt som består när jag själv är borta. Så klokt. Så viktigt. Vad lever vi för? Vad blir det kvar efter oss när vår stund på jorden är över? För en del år sedan så var jag i Danmark, ganska många år sedan nu. Jag var där och undervisade på ett läger. Lägergården låg precis vid havet. En morgon gick jag upp tidigt, gick ner till havet, gick där längs havskanten på stranden där. Gick och bad, reflekterade, mediterade, tänkte. Ett tag så stannade jag och tittade ut över havet, stod och tittade där. Och så råkade jag titta tillbaks. Och så såg jag, man kunde inte se att jag hade gått där. Därför att vattnet hade dragit in och fullständigt utplånat mina fotavtryck. I den stunden föddes en bön i mitt hjärta. Gud, så här vill inte jag att mitt liv ska vara. Jag vill på något sätt få lämna avtryck efter mig i den här världen. Jag vill att det ska finnas människor när min stund på jorden är slut som är tacksamma för det sätt på vilket jag förvaltade min stund på jorden. Och framförallt så vill jag att det i evighetens värld ska finnas människor som tackar Gud för det sätt på vilket jag förvaltade min stund på jorden. Är det inte det du vill också? Idag har jag kommit hit av en anledning. Jag vill vara som Zlatan. Jag vill hämta bollen, lägga den på mittpunkten och ställa upp och markera. Det är inte kört än. Det är inte slut än. Du kan ha upplevt saker och ting i ditt liv. Ni kan ha upplevt saker i den här församlingen eller i den församling där du finns med som kan ha gjort dig besviken. Du kan ha upplevt förluster, du kan ha upplevt segrar, du kan ha upplevt medvind och motvind och allt möjligt. Du kan ha mött saker som gör ont i livet. Du kan ha mött saker som gör att du idag liksom bara sitter på läktaren och tittar på, billigt talat. Men du, nu ställer vi upp. Matchen är inte slut än. Ditt livs slutsignal har inte gått än. Du ska vara med på banan. Det bästa kan ligga framför för den här församlingen. Det absolut bästa kan ligga framför för den här församlingen. Men då måste du vara med, ge ditt bidrag, göra ditt bästa. Och tillsammans så spelar vi tillsammans. För vi är inte motståndare till varann. Vi spelar i samma lag, va? Vi har en motståndare, men det är inte vi. Vi är i samma lag. Vi kan vara olika och vi behöver människor som är olika. Men vi ska vinna segrar för Guds rike i den här tiden. För det bästa kan ligga framför för svensk kristenhet och för den här församlingen i Vargön också. Ska vi be om det? Tack Gud för att du är stor. Tack för att du är god. Och tack för att du ville vars och ens liv. Tack för att vi har fått ta emot livet som en gåva ifrån dig. Och jag ber om att du ska hjälpa oss att förvalta vår stund på jorden på det absolut bästa sättet. Herre, låt oss få reflektera mer över vad vi gör av våra liv. Låt oss våga mer, låt oss ta större risker för dig. Och låt oss få satsa mer på sånt som lever vidare när vi själva är borta. Låt oss våga tro att det bästa kan ligga framför. Och jag ber för den här församlingen. Jag ber i Jesu namn om att du ska komma med din kraft, med din ande. Och du ska ingjuta nytt hopp, nytt mod, ny tro, ny inspiration, ny förväntan, ny glädje i den heliga ande. Jag ber för den som känner i sitt eget liv att jag har tappat liksom hopp. Det känns hopplöst, det känns som att det blir ingenting av mitt liv. Herre, tack för att du kommer och du ingjuter nytt mod. Tack för att du uppmuntrar. Tack för att du pekar på att det bästa kan absolut ligga framför. Jag ber för den som är gammal. Jag ber om att du ingjuter tron att det bästa kan ligga framför. Jag ber för den som är ung att de verkligen ska våga gå med dig radikalt, helhjärtat. Och jag ber för alla i medelåldern, Herre. Hjälp oss att inte drunkna i allt som har med det här livet att göra och den här världen att göra. Låt oss få leva med någonting större för ögonen. Låt oss få leva med ditt rike för ögonen. Låt oss få söka ditt rike först och din rättfärdighet för allt annat. Tack för att du kan ge oss allt det vi behöver. Men tack för att vi ska få se ditt rike bryta fram med kraft i den här tiden. Och vi ber för vårt land, Herre. Mitt i allt det som händer av turbulens och negativa saker, så ber vi, kom med ditt rike. Låt ditt rike bryta fram, Herre. Vi vill vara ljus mitt i mörkret. Vi vill komma med livets budskap mitt i en kultur som är märkt av så mycket av död. Vi vill komma med hopp mitt in i hopplösheten. Herre, sänd oss som din församling. Tack för att det här kan vara vår absolut bästa tid. Och det är nu som vändningen kan ske. När det ser fullständigt liksom hopplöst och negativt ut, så är det då det kan vända och börja gå åt rätt håll. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.